Riddarfjärden 7 grader i oktober av Alex Bengtsson, inläst av David Sundén och producerad av Bokea. I en lägenhet på Fridhemsplan i Stockholm satt Hamid som vanligt och scrollade upp och ner på de välbekanta sexsidorna. Han var ute efter att köpa eskorttjänster. Samtidigt pulade han i sig två diamantformade blå piller, de små tabletterna som gjorde honom sexuellt aktiv. Trycket hade börjat stiga och han kunde känna hur det började bulta i byxan. Blodkärlen vidgade penisen som spände och tryckte ut tyget. Han var hård. Han var kåt. Det var ingen tvekan om att han med de små mirakelpillrens hjälp skulle kunna knulla flera nätter i följd. Den här gången var han ute efter riktigt ungt kött. Han satt och fantiserade samtidigt som han växlade mellan de olika apparna i sin mobiltelefon. När han hade gått igenom de flesta och mest suspekta kontorna på de olika sociala medierna stannade han till. Flickor eller pojkar, det spelade egentligen ingen större roll. Bara de var någonstans runt 14 eller 15 år i ålder. Suget hade bara ökat mer och mer sedan han sist varit ute och haft lite kul. Hans senaste erövring var en 14-årig flicka som han hade knullat 4 timmar i sträck mot att hon fick narkotika av honom. Från att ha börjat med att bara latcha lite en gång i månaden var han nu uppe i 2 gånger i veckan. Den här gången skulle det bli åka av. Han kunde känna hur tabletterna var på väg att ta honom till hisnande höjder och trots att hans psykiatriker förbjudit honom att ta dem brydde han sig inte. Tvärtom, det var nu spänningen kröp på och tanken på att ha rajtan tajtan med minderåriga gjorde sexet ännu mer njutningsfullt. Han besökte återigen kontot på Instagram som hette Marrakesh. Han hade varit inne och sniffat där förr. Den unga killen som var klädd i mörka jeans och en mörk jacka verkade ha bytt profilbild. Troligtvis kom han från Tunisien, eller kanske Marocko, och när han log mot kameran hade han det där kåta suget i blicken som Hamid letade efter. Kanske var det han som skulle bli kvällens resa. Som så många gånger förr gick Hamid igenom kontots flöde och där dök 3 andra killar upp. 2 var mörkhyade och 1 verkade ha thailändskt påbrå. De såg lagom oskyldiga ut samtidigt som de verkade vara exakt det som Hamid letade efter. 2. I källaren på polishuset inne på Kungsholmen gjorde sig gruppchefen Alice redo för kvällens nattpass med spaningsgruppen. Hon tog ut sin pistol från vapenskåpet och satte tjänstevapnet i hölstret som hon dragit skinnbältet genom. Eftersom hon var vänsterskytt satt extra magasinet i magasinhållaren på höger sida om midjan. Hon hade inte saknat blåmärkena på höften och skavsåren som pistolen gav henne, men däremot hade hon saknat jobbet. Därefter plockade hon fram de 2 magasinen och fyllde på med 13 patroner i vardera. Patronerna låg inslängda i skåpet eftersom hon tömt ut dem innan hon gått på semester. När hon var ledig eller borta från jobbet längre än ett par dagar i sträck tömde hon alltid magasinen på ammunition. Hon gjorde det för att inte magasinfjädern skulle bli förstörd. Ett fungerande vapen kunde vara skillnaden mellan liv och död och hon skulle definitivt inte lämna något åt slumpen. Alice la märke till att någon varit inne i hennes vapenskåp. Där låg en liten vit lapp från distriktets vapenansvarige. Allt visade sig vara i sin ordning. Det hade gjorts en inventering just för att de var tvungna att ha koll på hur många tjänstevapen man delat ut. Några år innan hade det varit ett jäkla liv när det visat sig att flera 100 pistoler var på drift. Av den anledningen gjordes varje år en inventering. Inventeringarna hade börjat efter det att en driven journalist satt mikrofonen under näsan på en hög polischef och frågat hur det kom sig att polisen hade så dålig koll på sina tjänstevapen. Journalistens envishet och frågvishet riskerade få som följd att den höga chefen i fråga.